Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Den här veckan har det varit lite svårare att fokusera än vanligt. Jag har nämligen fått en liten medhjälpare som sitter med mig när jag redigerar och kräver mycket uppmärksamhet. Han heter Poncho och är en 9 månader gammal kattunge. Han verkar gilla podden, men tycker att vissa ljudeffekter är lite läskiga ibland. Jag hoppas att allt är bra med er lyssnare och att ni njuter av vårvärmen som har kommit hit till Estland till slut. Till veckans första berättelse ska vi ta oss till de småländska skogarna för att bekanta oss med getmannen. Legenden om getmannen började på 70-talet i delstaten Kentucky i USA. Om en varelse med ett gethuvud, människokropp och benen av en get. Vad varelsen gjorde mot dem som inkräktade i hans skog varierar lite från berättelse till berättelse. Men i vår historia kan getmannen ta form av en individ, imitera det mänskliga språket för att lura människor. Nu tar vi och lyssnar på getmannen. Jag var 16 och besökte mina kusiner nere i Småland. De är jordbrukare och bor utanför Vetlanda. Min farbror äger ett stort hus och en hel del skog. Så de brukar ge sig ut och fiska och tälta när de har tid. Mina kusiner föreslog att de skulle ta med mig ut. En storstadsgrabb som de gärna kallade mig för att kampa några dagar. Vi kom fram till platsen där vi bestämt att vi skulle slå läger och det var uppenbart att något inte stod rätt till. Luften kändes tung och det fanns en konstig, nästan elektrisk stämning som lugnet för en storm. En vag, märklig doft av svavel fanns där. Men vi tänkte inte mycket mer på det och ställde upp tälten. Packade in sovsäckar, ryggorna och gick en promenad till Tångereda sjön för att bada lite. Vi hörde något rassla till borta i de höga buskarna. Utkom en pappa och hans tonårsson. Pappans ljusblåa ögon hade en suspekt blick. Men han sa till slut hej. Han frågade vad vi gjorde så långt ute i skogen. Jag berättade för honom om min farbror, som han kände väl, och sa att vi skulle tälta i natt. Han svarade, ni måste vara försiktiga och hålla ihop. Det finns ett stort djur här i skogen. Sonen, som var i vår ålder, frågade om han kunde hänga med ett tag. Vi hade inga problem med det eftersom han verkade trevlig, och det gick bra för hans pappa. Vi gick tillbaka till tältet och packade upp fotbollen som jag tagit med. Vi latchade mest runt med bollen. Mina 5 kusiner, jag och den nya grabben, var alla runt 14-18. Och det brölades högt och skrattades när någon gjorde en tunnel eller ett konsttrick med bollen. Det slutade med att vi lirade hela eftermiddagen tills det blev mörkt. Vi började gå tillbaka till lägret och gjorde upp en eld. Torbjörn, som tonårssonen hette, gick hem för att hämta en varmare tröja då det började bli lite kallt. Han bodde inte långt borta. Hans familjs egendom var precis bredvid min farbrors. Min kusin Tuppen sa att han skulle följa med honom eftersom det var så mörkt och han hade en ficklampa med sig. Vi tog fram marshmallows, letade fram några pinnar i skogen och började grilla dem. Cirka 30 eller 40 minuter senare kom igen den där lukten av svavel. Det var en stank. Likt en koppardoft som påminner om den du får efter att du fått näsblod. Det var inte precis som torkat blod, men den där starka metalliska lukten i halsen. Vi funderade på om det var ett elfel längre bort eller om det kanske var en brand vid industrierna. Vi sökte igenom platsen för att se om någonting brann. Helt plötsligt hörde vi snabba fotsteg. Tuppen och Torbjörn kom springandes tillbaka, helt andfådda. Det måste vara ett första gången jag sett Tuppen gråta. Tuppen hade ett rykte av att vara kaxig och hade fått sitt smeknamn för att han struttade runt på ett sätt när han gick. Men innerst inne hade han ett hjärta av guld. Torbjörns ögon var blodsprängda och svullna och hans byxor smutsiga, som att han hade fallit någonstans i skogen. Jag skymtade Torbjörns varma ylletröja, så de hade ändå nått hans pappas stuga. Torbjörn skakade och berättade att han sett något i deras trädgård några dagar tidigare och att deras grisar försvunnit. Sedan dykt upp morgonen därefter, halvätna, med stora rivmärken runt om deras sårade kroppar. De antog att det måste ha varit en flock hungriga vargar eller kanske ett lodjur. Men rivmärkena var så stora. Det såg nästan ut som en björn. Men ja, björnar är inte direkt vanliga i Småland om man säger så. Torbjörn slutade äntligen gråta och skaka. Han sa att de kommit halvvägs in i skogen mot lägret. När de började höra obehagliga ljud i skogen. Det var nästan kolsvart vid den tiden, så de var inte säkra på vad det var. De hörde något i buskarna precis utanför stigen och riktade ficklamporna mot platsen. Den otäcka svavelstanken hade uppenbarat sig och Torbjörn och Tuppen kände att någonting där ute i skogen ville skada dem. Det var en fruktansvärt obehaglig känsla. De började springa tills de såg lägerelden. Torbjörn hade halkat på en rot och fallit, men rest sig hastigt upp. Min äldsta kusin Viktor, som alltid var förberedd, tog fram första hjälpen-kittet, som han alltid bar med sig när kusinerna skulle ut och kampa, och spritade Torbjörns sår och satte ett plåster på det. Viktor berättade att han hört av en klasskompis som en gammal legend i trakten, om en getman. Vi bad honom omedelbart att hålla käften, för det sista vi behövde var en spökhistoria från trakten just nu. Men Viktor tittade allvarligt på oss. Nej, men lyssna nu. Det kan bara inte vara en slump. Grisarna som blivit uppätna på det här konstiga sättet, den märkliga lukten, att någon är här i skogen som inte verkar vara mänsklig. Min klasskompis Jonathan har sagt att denna skog är getmannens territorium. Det är hans jaktmark. Det är en varelse, likt en man med ett gethuvud. Jag tror att han är efter oss. Vi började ivrigt diskutera om vi skulle bege oss tillbaka. Ingen av oss ville medge det, men vi var livrädda att vandra in i den mörka skogen igen. Det var ett dilemma. Stanna vid tältet och vara måltavla för getmannen, eller ge oss ut i hans jaktmarker.
Ärligt,
sa Tuppen.
Jag känner Jonathan. Han snackar så mycket skit. Han sa att han såg Bigfoot när han och hans familj var i Medelpad.
Arvid, som ofta var tystlåten och blyg, instämde med Tuppen att Jonathan kanske inte var den mest trovärdiga källan. Det lugnade mig på något sätt. Och kanske inbillade jag mig, men hade lukten av svavel försvunnit? Vi kastade in lite mer pinnar, mossa och tidningspapper i elden och började berätta spökhistorier. Den som såg mest rädd ut var troligtvis Tuppen. Han tittade sig om i skogen och var något ihopkrupen. Men han försökte fortfarande hålla uppe sin tuffa fasad. Runt den tiden kom stanken tillbaka. Den var så överväldigande
att min yngsta kusin Robert gick in i skogen och spydde. Men någon halvtimme senare började vi ändå bli hungriga. Ja, särskilt Robert. Det var sent, men ingen av oss kunde sova. Så vi tog fram korvarna vi hade med oss. Prydligt packade i en kylväska med några kylklampar av Viktor. Tillsammans med en cola, senap och ketchup. I en plastpåse hade han med sig korvbröd och rostad lök. Tuppen himlade med ögonen över hans storebrors duktighet. Men uppskattade ändå. Det blev bråk över hur många korvar var och en skulle få. Du vet, hungriga tonåringar. När vi ransonerade ut att alla skulle få två korvar var och att vi skulle dela på den sista korven i små bitar, så tittade jag plötsligt bort. Torbjörn var borta. Eftersom vi inte var vana vid att ha honom i vårt sällskap, så tänkte vi kanske inte så mycket på att han inte längre var där. Kanske hade han gått in i skogen för att pissa. Den hetsiga diskussionen om hur många korvar var och en skulle få, och att tuppen föreslog att han skulle få tre, och att Gustav bara behövde en för att han var så fet, fick oss alla att ställa oss till Gustavs försvar, och det blev högljudda diskussioner. Torbjörn kunde ju utan vår vetskap ha gått hem vid den tiden. Men det stämde bara inte. Ja, inte för att jag kände honom särskilt väl. Men han verkade vara den typen av kille som skulle be oss att artigt sluta bråka, annars skulle han gå hem. Vi hörde ett ljud i skogen. Det lät som ett skrik. Vi vågade bara inte se oss runt, utan vi gick alla in i det största tältet. Det var trångt, men vi fick ändå plats. Vi ville under inga omständigheter splittras från varandra. Vi låg alla så tätt inne i tältet, som en konservburk sardiner. Men jag lyckades ändå somna. Vid fyra tiden vaknade jag till av ett ljud, av de sprakande lågorna från lägerelden. Vi hade ju släckt ner elden innan vi gick och lagt oss. Betyder det att Torbjörn var tillbaka? Varför satt han då vid lägerelden helt själv? Torbjörn satt vid elden, lite för nära. Han var insvept i en av filtarna som vi lämnat kvar vid lägerelden. Jag var orolig att han skulle få brännskador eller att filten skulle börja brinna. Den starka svaveldoften var tillbaka. Och nu kunde jag lokalisera den. Den kom från Torbjörn. Han hade ansiktet riktat neråt och gungade på ett oroväckande sätt. Är allt okej, Torbjörn? Frågade jag oroligt.
Ja, jag mår bra, sa Torbjörn.
Det lät som en varelse som försökte imitera mänskligt språk. Jag försökte ta en närmare titt på honom. Men det var som att han försökte undvika ögonkontakt med mig. Du borde inte sitta så nära elden, sa jag.
Det går bra.
Han brast ut i skratt. Om man nu kan kalla det skratt. Det var monotont. Lät som om att han hakat upp sig. Jag visste inte om jag skulle ropa efter mina kusiner eller försöka hjälpa honom på något sätt. Jag var tvungen att veta. Är det Torbjörn jag pratar med?
Jag är han.
Jag kunde se Torbjörns ansikte hade ett brett leende. Men det gick inte att ta miste på att ögonen hade förändrats. Istället för Torbjörns vanliga, vänliga ögon fanns där ett par getögon som stirrade på mig utan att blinka. Jag hojtade till för att få en av mina kusiner att vakna. Men det verkade som att de sov djupt. Torbjörn, eller varelsen rättare sagt, rusade in i skogen. Den hade sån väldig kraft och med ett språng var den bortom synhåll. Jag gick in i tältet igen, försökte sova, tänkte först berätta för mina kusiner vad jag sett, men jag visste att de inte skulle tro mig. Till morgonen när jag vaknade så dök Torbjörn upp och knackade på vid tältet. Hans ögon var precis som vanligt och han såg utmattad ut. Han berättade att han inte mindes någonting av natten. Det senaste minnet han hade var att vi kusiner grälade över korv. Medan han hörde en röst som lockade honom från lägerplatsen in i skogen. Han hade vaknat i en glänta. Lyckligtvis kände han till skogen väl och hittade vår campingplats relativt snabbt. Han såg förstörd ut och luktade fortfarande vakt av svavel. På vägen tillbaka till min farbrors hus tyckte jag mig höra skrattet igen. Det där monotona, skrämmande skrattet från långt in i skogen. Sedan den dagen har jag aldrig gett mig ut för att campa igen. Dessa tider som vi lever i nu finns det många ensamma människor dolda för vårt samhälle. Kanske är du en av dem, eller känner du någon som möjligtvis sitter där ensam större delen av tiden. Jag har ett litet tips. Det är ju naturligtvis inget du behöver följa, utan en försiktig uppmaning. Men hör av dig eller skriv ett brev till någon du inte pratat med på länge. Kanske sitter den personen ensam större delen av tiden. Isolering gör lättare med människor. Så låt oss hjälpa varandra. Hur väl känner du dina vänner på Facebook? Jag måste personligen erkänna att jag kan äda någon som jag gick i skolan med. Bara för att se hur den personen mår. Att jag har kvar den där killen från Polen som jag snackade med på en bar i Berlin för cirka 10 år sedan. Utan att någonsin haft en riktig konversation på Messenger eller Facebook överhuvudtaget. Men tänk om en av dina vänner följde varje statusuppdatering du någonsin hade gjort. Tittade igenom alla dina bilder. Studerade dig noggrant. Ganska obehagligt, va? Det är dags att höra på vänner på Facebook. Du vet när du får en vänförfrågan på Facebook av någon du inte ens känner. Bra. Låt oss bara säga att jag är en av de personerna. Det hela började för ungefär 1 år sedan, tror jag. Men jag är inte helt säker. Eftersom en hel del har hänt sedan dess. Låt oss börja från början. Jag vet faktiskt inte vad det var som drev mig att starta ett konto på Facebook. Jag har alltid varit en första klassens genstöring. Jag brukade ha mina rutiner. Efter jobbet gick jag hem, satte mig framför tvn och umgicks aldrig riktigt med någon. Någon gång i månaden talade jag med mina föräldrar på telefon, men mer än så var det väl inte direkt. Jag ville inte förnedra mig själv ytterligare genom att låta hela världen veta hur mycket av en förlorare jag var. Men jag var ändå nyfiken på vad alla snackade om. Ja, för att vara helt ärlig, hatade jag hur ingen någonsin pratade med mig. Det var som att jag var helt osynlig på jobbet. Och när jag gick för att handla eller när jag satte mig på ett café för att ta en fika. Min existens var som dold för omvärlden. Jag var så trött på att vara fullständigt utstött. Så ja, jag bestämde mig till slut för att skapa ett Facebook-konto. Det var skrämmande i början. Att låta hela världen veta vad jag gjorde. Jag skulle i princip ge upp min integritet och frihet och, du vet, bli en i mängden. Ja, det ironiska i det hela var att jag var livrädd för stalkers och seriemördare som skulle veta vad jag höll på med. Ja, i alla fall. Till en början kändes Facebook som en främmande värld för mig. En outforskad kontinent. Jag hade 0 meddelanden, 0 notifikationer och 0 vänskapsförfrågningar. Ja, precis som i den verkliga världen alltså. Enda skillnaden var att nu kunde vem som helst se detta. Men jag skakade av mig tanken. Arbetade upp mitt mod och började utforska webbplatsen. Jag minns fortfarande det första jag gjorde. Jag minns det så tydligt. Spelet med fiskarna. Vet du vilka jag menar? Det var mitt favoritspel. Jag brukade spendera timmar på det och köpte otaliga fiskar. En av de roligaste delarna med spelet var utan tvekan när man inte matade fiskarna och kunde bara låta dem dö. Att titta på en fisk som dör i ett spel var märkligt tillfredsställande. Jag skulle förmodligen stanna där för alltid. Om det inte vore för en vänförfrågan. Thomas Karlsson ville bli min vän. Jag kunde inte tro det. Någon ville bli min vän. Jag klickade ivrigt på acceptera-knappen. Det var bland de bästa upplevelserna i mitt liv. När jag klickade på hans profil såg jag vad Facebook egentligen handlar om. Han hade dagliga statusuppdateringar. Alla med minst 5 likes. Jag ville så gärna ha det. Så jag började snoka i hans vänlista. Och la till varje enskild person som han var vän med. Beatrice, Leif Åke, Hamid, Alexandra och så många mer. Det tog ungefär 5 timmar att göra det. Men det var det värt. Snart hade min sida vuxit från en vän till hela 12 vänner. Dessa visste förstås absolut ingenting om vem jag var. Men eftersom jag var vän med dem på Facebook lärde jag mig allt om dem. Alexandras favoritband var AC/DC. Hamids favoritklubb i hockey var Leksand. Beatrice var ridhoppare och hennes favorithäst var Birk. Och Leif Åke. Leif Åke. Oj vad han gillade kaffe. För att passa in var jag tvungen att göra några justeringar på min sida. Jag började lyssna på AC/DC, läste på om ridsport och följde Leksands alla matcher på webben, trots att jag avskyr hockey. De första 2 veckorna passerade och jag började lägga till alla de människor som mina vänner hade på sin lista. Och när de blev mina vänner började samma procedur om igen. Min popularitet fortsatte att växa. Jag kollade igenom vilka inlägg som var mest populära. Började lägga upp kattbilder, roliga citat och hade varje dag en lite klurig dagens fråga. På ett av mina inlägg fick jag hela 30 likes. Allting var så fantastiskt. Mina jobbarkompisar började lägga till mig och vi hade konversationer. På riktigt alltså. Det var helt galet. Bara så bisarrt. Jag började bli kär i Facebook. Beroende till och med. Men jag kunde inte längre fokusera på mina arbetsuppgifter. Jag ville bara hem. Jag hatade att inte vara på Facebook. Tanken på att inte veta vad alla gjorde eller vad de tänkte var överväldigande. Var Alexandra tillbaka från Roskilde-festivalen? Hade Peter lagt till någon ny bild på sin hund Bamse? Kanske hade Francisco lagt till ett fräckt skämt? De fick mig alltid att skratta så högt. Mina knän skakade. Jag ville bara veta. Varför satt jag här egentligen? När jag hade så mycket att ta reda på. Helgerna bestod enbart av Facebook. Jag gick upp tidigt och gick och la mig sent på natten. Jag började drömma om att läsa statusuppdateringar och få nya vänner. Men snart slutade jag drömma helt och hållet. Jag utvecklade sömnlöshet. Vilket var bra för mig. Eftersom jag nu kunde tillbringa en oändlig mängd tid på Facebook. Jag tog ut en veckas semester från jobbet för att bara sitta på Facebook. När jag blev hungrig beställde jag en pizza från Hassan som jobbade nere på lokala pizzerian. Ja, vi var Facebook-vänner. Han gillade Real Madrid och han hade en jättesöt son som precis fyllt 3 år. Födelsedagskalaset var jättefint och hela familjen verkade vara där. Till och med Aisha som bodde uppe i Sundsvall. Jag är vän med henne också och hennes man Sam. Jag var nu uppe i 2000 Facebook-vänner, men det var aldrig nog. Jag började också få en hel del falska vänner, som jag kallade dem. Personer som inte gillade eller svarade när jag kommenterade på deras inlägg. Vissa tog till och med bort mig som vän efter några dagar. Det gjorde mig rasande. Under söndagen, sista dagen på min semester, så gick jag in på Veronikas sida. Hon var en av mina falska vänner. Men jag brukade ändå gilla hennes bilder. Hon tog alltid så fina selfies. En grannflicka. Även fast hon bara var 17 måste jag säga att hon var väldigt söt. Stora ögon och långt blont hår och ett fint leende. Mina ögon började tåras när jag såg alla hjärtan vid hennes uppdateringar. Och jag kunde bara inte tro det. Veronica Engmark var död. Hennes sista selfie var vid parken, som är cirka 5 minuter från mitt hem. För 3 dagar sedan hade jag inte själv tagit en promenad ut dit för att sträcka på benen vid den tiden. Kanske hade jag sett henne. Jag vet inte. Allting har varit som en dimma på senaste tiden. Plötsligt knackade på min dörr. Jag tittade igenom nyckelhålet. Det var 2 poliser. Jag hade läst att Veronica blivit mördad genom en statusuppdatering från hennes mamma. Så fruktansvärt hemskt. Så de måste vara här för att fråga ut grannskapet om de sett någonting. Jag öppnade dörren i mjukisbyxor och ett skitigt linne. Det kom en stank ifrån mig. Jag minns ärligt talat inte när jag duschade senast. Poliserna hade ett allvarligt utseende. Och en av dem sa med en lugn men bestämd stämma: "Du är på sannolika skäl misstänkt för mordet på Veronica Engmark." Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Har du en favorit creepypasta eller har du kanske skrivit den själv? Har du upplevt något obehagligt eller övernaturligt som du vill berätta om? Maila i sådana fall in det till somnlospodden@gmail.com. Sömnlöspodden är inspelad, berättad och redigerad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du lyssnade och välkommen åter.